gonna feel that vibe. I promise y'all. They're gonna feel it.
We're good. Thanks for having
me. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Doha, Cowboys, icke Dallas och Cowgirls, icke Dallas säger vi välkomna till denna succépodd som heter vadå?
NFL med Gnistan.
Och undertecknad sheriffen Larsson. Vi inleder med en lyssnafråga ifrån mig till dig, Gnistan Olsson. Inte skriven via Facebookgruppen som vi snart ska gå in på, utan du ska bara få gissa vad det är för ölsort.
Okej.
Okay. Som är öppnade precis.
Oh, det där kändes som en klassisk... Ja, men är det Norrlands?
Arboga 5-6, vet du.
Ah, fan.
Kvaglund från helgen. Jag hade ju fest i lördag, så jag kan informera alla lyssnare att det var ett jävla sjöslag. Det var fyra som spydde. Det var två som däckade som vaknade upp här på söndagen när jag skulle åka till jobbet. Så det var bra klös.
Ja, det låter det som. Lite värre helgen vad jag hade. Jag var i och för sig ute lite i helgen. Såg på Smash Into Pieces. Känner ju sången där, Adam. Shoutout till honom. Och sen var vi även där på lördagen, så vi var väl ute kanske till 1:30, 2 tiden på fredagen. Och sen på lördagen så hade de så här Smash for Kids som vi stack och kikade på med dottern min. Så det var mysigt. Det var nice.
Vad är Smash for Kids då? Det låter jävligt lökigt.
Ja, jo, men lite. Nej, men det är att de kör ett akustiskt gig för barnen egentligen. Så vuxna på kvällen innan och sen ett akustiskt gig dagen efter för kidsen. Så det är jävligt schysst egentligen att de kör både och. Jag menar, kul för alla barn liksom ändå som har följt Mello och allting, såklart att komma dit och se dem. Så det är helt rätt. För de spelar från klockan 12 nämligen på fredagen, så det är ju omöjligt för kidsen att kunna se det. Så ändå kunna kombinera, så det är fint.
Så det är lite tuffa killar i skottsäkra västar, goes Moraträsk typ.
Ja, de kör ju fortfarande sina låtar. Så det är inte så att de kör liksom barnvisor och typ Babblan eller någonting, utan det är fortfarande smash-låtar. Positivt kan jag säga.
Gotcha.
Att det är det, så det är skönt.
Du Olsson, ska vi inleda med att bara gå igenom några som har varit aktiva? För nu har det varit många som har skrivit på Facebook. Ska vi läsa upp några av dem?
Ja, men det tycker jag. För det är några grejer som är jäkligt fina och som vi kan spinna vidare på lite också. För vi hade ju en egen take gällande en av frågorna som kom på Facebook-sidan.
Och den kommer som fråga två. Fråga ett är från Erik Häggsgård. Märkligt efternamn. Och Erik med K stavar han. Tuntigt. Han skriver så här. Tror ni Sean Payton ångrar kommentaren att Hackett gjorde det sämsta jobbet någonsin i NFL? Karma is a bitch.
Ja, men någonstans han kommer ju för att äta upp det länge. Det tror jag. Alltså den matchen som var i helgen, alltså 70-20. Och egentligen, den hade kunnat sluta på ett helt annat sätt också. Alltså det hade kunnat sluta med att Broncos kanske gjorde 13 poäng max. De var pissblöta i den matchen, som du brukar uttrycka det så fint. Nej, men jag tror han ångrar det, absolut. Och framförallt så tror jag han ångrar också det faktum att han faktiskt pratade om Tua förra året då i en podcast. Och nämnde att jag tror att i mitten på säsongen så kommer de nog bänka Tua för Teddy Bridgewater, för jag tror inte att han håller i NFL. Och sen får han då möta Tua i en match där han blir utskåpad med 70-20. Det är fint.
Ja, det är alltså, ja, den matchen kommer vi komma in på senare, men jag måste säga till Sean Paytons, eller för liksom hans självbild lite, jag tror det här är bra för honom att han kanske förstår att han förstår nog att den New Orleans Saints han tränade innan
inte var samma som bra, Denver Broncos.
Det var ett ganska bra lag, det var liksom inte Sean Payton som gjorde dem bra. Och han har fått sig en liten näsbränna nu i Broncos som inte är det Denver Broncos som var i Super Bowl för nu kanske 8-10 år sedan, men då var de ju bra och det var ju ett stabilt topplag, men det är de inte längre. Det är liksom inte, det är inte Peyton Manning who's running the show, utan det är lite mer svajigt på den positionen. Ska vi ta en annan lyssnarfråga, Olsson?
Ja, men det tycker jag.
Och svaret är då ja till Erik Häggsgård också, att han ångrar sig nog.
Absolut.
Då är det två hjältar. Det är en som heter Niklas Kling som har lagt en väldigt fin bild. Det står Taylor Swift meets Andy Reid postgame, och då står hon då med katten Lorax, eller vad han heter. Och sen är det då Julius Sparr. Fan, vi har bra namn på våra lyssnare.
Ja, verkligen. 10 plus namn på den alltså.
Han skriver så här: jag skulle vilja höra era åsikter om Taylor Swift och Travis Kelces förhållande. Känns ju som att han har gjort världens grej för hela sporten, men gillar det inte riktigt. Nej. What's not to like, baby?
Nej, men jag tycker det är nice. Alltså, jag skrev till dig faktiskt igår, innan den här kommentaren till och med kom upp på vår Facebook-sida, så skrev jag att fan, jag tror att Taylor Swift och Travis Kelce-relationen är bland det bästa som NFL anser i alla fall har hänt dem på senaste tid. Med tanke på att dels så drar det ju extremt mycket intresse in i sporten. Jag menar, det har inte skrivit så mycket i, alltså, mainstream media som det har gjorts nu om NFL och framförallt liksom Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Jag menar, det är ju, och hans tröja dessutom har ju liksom ökat försäljningen med 400% sen det blev
sinnessjukt.
Sen hon var med på arenan liksom, och det är bara dagar sen. Det är helt galet alltså. Så jag tror att NFL är svinglad, och det märkte man också under matchen, dels de som broadcastar själva matchen men också NFLs sociala medier. De hakar ju på det direkt och bara såhär, åh kolla Taylor Swift på arenan, och kolla när hon skriker let's fucking go liksom. Jag älskar det. Ja, det gjorde hon verkligen.
Vet du hur många följare Travis Kelce ökade under ett dygn på sociala medier då?
För många skulle jag tippa på.
Ja, du får gissa.
Ja, men jag tror han ökar kanske typ så här 5 miljoner följare liksom.
Nej, det var
tidigare på, ja, bra. Okej, okay.
Svaret är, det som ska in på lodrätt 8 är då 300 000 ungefär. Okay. Men ändå, bara för att, även om han själv inte är aktiv, bara att hon liksom supportar honom som hans potentiella flickvän.
Exakt.
Så är det liksom the Taylor Swift-effekt. Det är ändå lite coolt.
Men det jag skrev till dig också, Sheriffen, som jag tycker, om man ska kika på det liksom, och säga okej, det blir mycket publicitet, men vad kommer det faktiskt generera för sporten? Jo, det som det kommer förmodligen generera för sporten är att väldigt många nu som alltså älskar Taylor Swift och har gjort det länge och följer i stort sett allt hon gör. Skulle hon liksom börja klubba ur på ett visst sätt, så hade alla som följer henne slaviskt gjort exakt samma sak. Det innebär nu när de ser att Taylor Swift kollar på amerikansk fotboll, ja, men då måste jag också följa amerikansk fotboll. Så vi kommer få massa nya fans in i sporten. Och visst, det kanske är väldigt mycket liksom fans som du till att börja med kanske inte hade velat ha in i sporten liksom, för att Taylor Swift-fansen är fan unika i sig. Nu kanske vi har några som lyssnar som följer henne slaviskt, precis som jag pratar om att vissa gör. Men i alla fall, de är ganska extrema. Men det som det kommer generera i är att det kommer vara ganska mycket brudar då som kommer följa sporten, öka intresset på den fronten, men det kommer också leda till att snubbar som förmodligen tycker om de här tjejerna kommer att börja kolla för att tjejerna kollar på det. Så det blir liksom en följdeffekt av allting, där sporten egentligen bara kommer öka sitt intresse runt om i världen nu, tack vare Taylor Swift och Travis Kelce. Jag gillar det, 100%.
Ja, det som händer är att i alla fall väldigt många fler kommer ge sporten en chans, och vissa absolut kommer fastna och vissa kommer damma av. Men nej, jag håller helt med dig, det är svinbra.
Ja, och jag menar, det finns redan trådar om typ så här funkar amerikansk fotboll för en Swiftie. Så jag menar, det har ju liksom redan kommit hur de ska kunna fortsätta följa sporten och fortsätta följa Travis Kelce och lära känna honom, och sen kommer de lära känna Patrick Mahomes och se hans storhet, och så kommer de kanske hitta sitt lag därefter. Men Kansas City Chiefs måste ju också vara supernöjda nu med tanke på försäljningen, såklart de har haft mycket försäljning till alla sina matcher och slutsålda hela tiden, men försäljningen av merchandise kommer ju öka för dem också, och intresset att se dem kommer vara ännu större. Så jag menar, deras tv-tid och deras, alltså, matcher kommer ju förmodligen bara vara primetime fortsättningsvis. Inte bara för Taylor Swift såklart, med tanke på Patrick Mahomes. Men nej, det är kul. Kul sport.
Jag kan säga så här, jag tror inte att de gör om tv-format med relationer satt sen länge.
Nej, det är faktiskt inte det. Det finns vissa matcher de kan flexa. Så de skulle lika gärna kunna flexa, exempelvis som Kansas City Chiefs ligger på, ja, men vi säger 10-tiden på en söndag, så kanske de flexar det till Sunday Night Football istället. Så de har den möjligheten i vissa veckor att faktiskt flexa. Det har de gjort tidigare när exempelvis, jag tror det var förra året, när varenda Thursday Night Football-match var bland det sämsta man hade sett. Så börjar de i slutet på säsongen att flexa några matcher istället.
Ja, okej. Okay. Ja,
så det går.
Jag tror det är svårruckat, men we'll see.
Vi ser.
Olsson, har vi något mer ifrån gångna veckan som du vill ta upp? Några resultat som chockerade? Någon spelare som chockade? Någonting som du vill liksom surra om?
Ja, men alltså det är ju väl ganska mycket egentligen. Jag tycker hela förra veckan var ganska svårprediktad, även fast jag vann lite stålar nu äntligen. Men det var ändå ganska klurig vecka. Jag menar, det var väl ingen som trodde att Texans skulle spöa Jaguars, och dessutom väldigt betryggande. Det var väl ingen heller som trodde just på den här 70-20 matchen mellan Miami Dolphins och Broncos, även fast man trodde att Dolphins skulle vinna med kanske 5-6 minus i handicap. Men inte 50 minus. Alltså jag menar, fattar du vad linan hade legat på om man hade försökt lägga det?
Då hade det blivit deg.
Galet. Och nej, men en annan match liksom, Cardinals. Vad fan hände med Cowboys?
Ja, de har ju fått en skada på Diggs i försvaret, Cowboys out for the season. Och jag tror dels det påverkar lite, att man kanske är lite nedstämd och lite så här att... De kanske känner att där rök, de har fortfarande chans absolut att vinna en Super Bowl med det här laget, men jag tror att de fick en liten reality check där, att fan, vi är inte så bra. Och sen tror jag man åker till den där matchen också, att man tänker fan, perfekt,
det här vinner
när, när det precis har hänt, att vi får möta ett jävla pisslag. Men jag måste säga det, att framförallt vår vän som var i Pittsburgh förut, running
Joshua
back,
Dobbs. James Conner. Båda har varit i Pittsburgh ett tag i alla fall, Joshua Dobbs och James Conner. Men båda var ju solida som fan den här matchen alltså.
Ja. Och Dallas, om man tittar i vanliga fall liksom, det går inte att springa mot det där laget, men de gjorde det jävligt bra, Cardinals. Så det är väl också en bra match för dem, för att det är så här, ja, vi har absolut ingenting att förlora. Det finns inte en jävel på hela planeten som tror på oss. Så att det är ju perfekt läge att bara gå ut och visa motsatsen.
Ja, håller med.
Sen reagerar jag också på en grej, att Cleveland Browns, de är på riktigt. Man har ju sett dem tidigare veckor.
Deras försvar är insane alltså.
Ja, och Miles Garrett, om inte han liksom vinner defensive MVP den här säsongen, eller defensive player of the year som det heter, då får ju de som sitter i juryn avgå alltså. Vilken jävla bäst. Alltså han checkar upp Tannehill gång efter gång efter gång. Nu är inte Tennessees offensiva linje bäst i NFL, långt därifrån. Men han har gjort det mot alla lag, och han gör ju att liksom Clevelands offensiv får börja med bollen i bra field position, och då kan ju till och med en tjockskalle som Deshaun Watson göra så att det blir poäng. Och nu när han har fått igång Peoples Jones och Amari Cooper och sådär, då ser det ganska bra ut. Jag tycker att Cleveland är ju hittills säsongens största positiva överraskning.
Ja, och även Jerome Ford, alltså nu istället för Nick Chubb, gjorde ju en jättebra match. Så jag är enig. Alltså, nej, Deshaun Watson visade sig komma tillbaka till sin gamla form i den här matchen, absolut. Och såklart fick mycket hjälp ifrån försvaret också. Men sen måste jag faktiskt nämna mitt lag, Green Bay Packers. Alltså, ligga under med 17-0 när du kliver in i fjärde kvarten och ändå lyckas vända och vinna den matchen, det tycker jag är imponerande.
Jag tycker
det visar verkligen Jordan Love att han är en duktig quarterback. Sen vågar jag inte säga att han är alltså framtidens franchise quarterback för Green Bay, och hylla honom i nivåerna såklart som Aaron Rodgers och Brett Favre, men det ser positivt ut för Green Bay. Jag tror det är många som inte vill se att det går så här på det här sättet för Packers.
Fråga på Jordan Love, har du koll på vilket år han är född?
Jag tror att han är väl runt 24-25 just nu. Han satt ju på bänken några år, så jag tippar på att han är där omkring. Jag kan göra en snabb Google här.
Ja, ja.
24 Bastian, 98 är han född.
Ja, kyligt. Nej, men
det är många år
kvar. Han imponerar i den här matchen också. Trots att han börjar lite svagt, kastar karriärens första interception och allt sånt där. Och sen finns det lite statistik också. De gillar ju där jänkarna. Och även Green Bay hade ju liksom inte förlorat en hemmapremiär på, vad var det jag hörde, var det 15 år eller något sånt där?
Något sånt.
Och det är ju sånt som liksom präntas in, att det blir ju extra press på en ung QB. Och framförallt när han har börjat så bra, han har ju liksom haft bäst statistik i hela ligan av quarterbacksen, och så börjar man med en interception och 0-17 i röven och resa sig från det är jävligt starkt, och Och jag har ju alltid varit lite emot Green Bay Packers, mest för att du håller på dem så det ska bli lite dynamik.
Såklart.
Men jag måste säga att jag charmas av det där laget och tycker faktiskt det är riktigt kul att det går bra för dem nu när laguppställningen inte är stackad med liksom franchise-namn.
Nej, men jag menar, de saknar Aaron Jones, de saknar David Bakhtiari i den här matchen. Jerry Alexander, deras bästa defensiva spelare egentligen, alltså framförallt om man kikar på secondaryn, var borta i den här matchen också. Christian Watson, deras bästa wide receiver från förra året, har inte ens kommit till spel i år. Och de står ändå på 2-1 record, och förra matchen då som de förlorade mot Atlanta Falcons förlorade de med endast en poäng. Det känns positivt som sagt. De har inte mött de bästa lagen, det ska jag inte påstå heller, och Derek Carr blev också skadad i den här matchen, vilket kanske lite var det som skedde, att eller resulterade i då att Green Bay hade en möjlighet att komma tillbaka, men fortfarande, man ska inte ta ifrån, en vinst är en vinst, och jag tycker det är coolt faktiskt.
Ja, jag är helt med. Du, ska vi blåsa på med lite ordinarie programpunkter, eller vad säger farbror Olsson?
Ja, men det tycker jag. Ska jag börja den här veckan eller? Vad säger du?
Varsågoda.
Ja, men jag kan hoppa på då, följa upp lite med det vi pratade om Cleveland Browns. Alltså jag tycker det är ett imponerande lag just nu, framförallt defensiven. För det är defensiven som verkligen gör jobbet så att det blir lättare för offensiven att tugga yards och ta sig närmare exempelvis endzone och kunna göra touchdowns. Men sen ska man inte ta ifrån offensiven heller, för som jag var inne på, Jerome Ford, deras running back nu istället för Nick Chubb, gör jättebra. Offensiva linjen visar ju verkligen att de kan öppna upp för ett bra springspel och också säkerställa så att Deshaun Watson faktiskt kan ställa sig i fickan, göra de här bra spelen som vi har fått se honom göra i Houston Texans. Och såklart Amari Cooper, Donovan Peoples-Jones med flera. Det är en bra trupp just nu. Men de möter Baltimore Ravens i en match såklart som är divisionsmöte också. Baltimore Ravens förlorade nu senast mot Indianapolis Colts, vilket var sjukt ändå med tanke på att Indianapolis Colts saknade Anthony Richardson, men istället hade Gardner Minshew, din favorit.
Ja, det var därför det inte var sjukt.
Precis, för du hade räknat på det då. Hade du den på kupongen eller?
Nej, det hade jag. Jag vågade inte spela på den, för att man vet okay. att trädgårdsmästare Minshew, det är en jävla gigant.
Han var det i den här matchen också. Gjorde allt som behövdes. Zach Moss såklart var ju också bra. Men Baltimore Ravens måste ju studsa tillbaka här och nu. Det här är ett lag som såklart har Super Bowl-aspirationer. Deras quarterback Lamar Jackson, han gjorde en felfri match på så sätt att han varken famlade en boll eller kastade en interception. Men han hade ju inga touchdowns heller. Det här är ett lag som just nu förlitar sig mycket på att tugga sig fram till en nivå där Justin Tucker kan sparka ett field goal i stort sett. Det funkar inte mot ett lag som Cleveland Browns, för de kommer inte ge dem möjligheterna. Så det här kommer bli en spännande match att följa, och det kommer bli svårt också för Lamar Jackson att ta de löp som han gjorde exempelvis mot Indianapolis Colts. Så jag lutar åt att Cleveland Browns kommer vinna den här matchen. Men fortfarande är det alltid ovisst när det är divisionsmöten. Baltimore Ravens såklart under de senaste åren har ju ägt det här mötet, just med tanke på att Cleveland Browns har ju varit ett skitlag ganska länge. Men nu äntligen börjar komma tillbaka till lite bättre form. Men jag ser fram emot den här matchen. Divisionsmöten är alltid roliga, och jag gillar Lamar Jackson som quarterback, och jag ser hellre honom vinna den här matchen än Deshaun Watson. Så kan jag säga.
Ja, I'm with you on that. Och jag tror också att det blir tight, det blir grisigt. Man hoppas ju nästan att det regnar och blir så här gyttigt och sådär.
Ja, det hade varit så fantastiskt. Ja.
Där i Ohio. Så att det kan bli, det kommer vara en match som jag håller ögonen näst mest på i det tidiga fönstret. Vi ska säga det till alla också. Det är en tidig match som spelas på Wembley i London mellan Jags och Falcons, som man inte missar. Den börjar 15:30.
Det är dessutom första av två matcher som Jacksonville Jaguars kommer spela i London. Nästa match som de kommer spela är mot Buffalo Bills.
All right.
Och det är nästa vecka då. Så de stannar till och med i London en vecka för att köra den matchen såklart. Åka inte emellan, känns jävligt dumt.
Dricka grogg i Camden och sånt där härligt man kan göra.
Absolut.
Gå och kolla Fulham kanske på Craven Cottage. Men du Olsson, speaking of Bills, det är ju, de har jag inte på min kupong, jag har ju Dolphins. Men de möts ju. Det här är ju den matchen jag tror blir mest sevärd av alla. För att Om man ska bara ta förra veckan, Buffalo Bills, de släpper till 3 ynka poäng. Visst, de möter ett jävla skitlag i Washington, tidigare Redskins, numera Commanders. Men de visar ju ändå, nu vet jag inte hur många liksom touchdowns som gjorde på försvaret, 4 stycken ish.
Det var galet.
Ja, alltså deras försvar visade att de är ett av ligans absolut bästa. Och Miami Dolphins visar att deras offensiv är inte bara en av de bästa, det är den bästa. Vi gjorde 70 poäng mot Denver Broncos, vi gjorde det utan Waddle också, en av de viktigaste offensiva spelarna. Men tittar man på Måsen, alltså Mostert, running backen, han gör 4 touchdowns. Sen slänger vi in en annan, när, ja, vad fan, det räcker för dig att göra 4, Måsen. Slänger vi in Achane eller Akane eller vad fan säger man?
Achane. Tror jag de sa i alla fall i broadcasten.
Och han gör också 4 touchdowns.
Det är helt sinnes.
Vi har Tyreek Hill som är helt galen. Vi har Tua Tagovailoa som inte gör ett fel. Han till och med, du såg den här passen när han byter hand och slänger den bakåt.
Liksom de är så vansinne.
Lekfulla. Ja. Och det finns en spelglädje i Dolphins som är så jävla häftig. Och det här är också, du nämnde att din var ett divisionsmöte. Det här är ju ett divisionsmöte som nästan smäller ännu högre. För nu när Patriots har ramlat över, eller liksom kom efter lite i början, och Jets åkte på skadan på Aaron Rodgers, det är ju de här två som kommer ge upp om divisionen. Och kan Dolphins vinna här, så har man 2 matchers försprång på Bills. Då blir det jobbigt för Bills att ta ikapp det, för Dolphins har sett sju helsike bra ut. Skulle Bills vinna, då står båda på 3-1 efter 4 spelade matcher. Då är det liksom, ja, då kan allt hända. Så att det här är ju, framförallt för Bills, är ju det här en extremt viktig match. De har hemmaplan. Men Dolphins har, Dolphins har ju dagsformen. Alltså, jag blir så jävla skärmad av hur de spelar.
Nästan kär låter det som.
Nu ska jag inte säga att de vinner, men jag tror att det blir mycket poäng i den här matchen. Jag tror båda lagen kommer safta upp runt 30-strecket. Så att överspel är väl mitt tips om jag ska ge ett sånt. Men det stora tipset är att titta på den här matchen, för det kommer bli verkligen underhållande.
Ja, men det kommer det bli. Alltså, om det är någon som skulle kunna stoppa den här offensiven, så är det väl Buffalo Bills försvar. Lyckas de med den här matchen, det återstår att se. Men det kommer vara extremt roligt att kolla. Alltså det här är en sån match man lika gärna kunde ha haft som en Super Bowl. Nu på förhand åtminstone. Jag ser fram emot den. Båda kommer ifrån liksom blowouts, och båda är bara taggade på att fortsätta där de slutade. Så det ska bli kul att kolla som fan.
Ja, det är väl liksom tillsammans med Eagles och 49ers, är väl det här säsongens 2 bästa lag så här långt.
Ja, Miami Dolphins, du har det, sheriffen. Det är ligans bästa lag just nu. 70 poäng upp på tavlan. Det är ingen som kan konkurrera med det. Det är galet.
Jag säger som Lasse Lagerbäck. Det viktigaste är försvarsspelet.
Ja, men det satt ju. Det satt ju.
100%. Ja, det gjorde ju det också.
Ja, det gjorde ju det.
Det är sant.
Nu ska jag faktiskt prata då istället, om vi ska uta vidare till skrällen här, så ska jag prata om det laget som hade en total överkörning mot just Miami Dolphins, som möter det laget som hade en total överkörning emot Taylor Swifts favoritlag, nämligen Kansas City Chiefs. Jag pratar Chicago Bears.
Du menar tvärtom, Olsson, att de blev överkörda?
Ja, precis, överkörda.
Annars är det att man gör något positivt.
Om jag sa någonting annat så menar jag, de här två lagen är båda skräpens skräp, men någon måste ju vinna den här matchen. Chicago Bears mot Denver Broncos. Och när vi pratar om skräll då, jo, men då kikar vi på odds. Och oddset är högre just nu på Chicago Bears. Det menas med att jag tror att Chicago Bears faktiskt går ifrån den här matchen som vinnare. Jag tycker att Denver Broncos-laget har gjort allting fel under hela säsongen än så länge. Jag tycker Sean Payton-ledningen funkar inte överhuvudtaget. Russell Wilson är lika dålig som han var förra året. Chicago Bears ser inte jätteljust ut heller för. Men viljan finns där. Jag tycker att viljan inte alls finns där just nu i Denver Broncos, utan det känns som att folk har nästan gett upp. En av deras offensiva linjemän sa i en postgame interview att jag har varit här i 7 år nu. Allt vi har gjort är att förlora. Jag är så jävla trött på det. Chicago Bears, de är vana vid det. Men de har också en quarterback som kan, när det verkligen klickar, vara riktigt duktig. Och jag tror att vi kommer få se glimtar av det mot det här pisslaget Denver Broncos. Så jag tror som sagt att Chicago Bears har en stor chans att vinna, så jag tar dem till 2,40 gånger fläsket och håller tummarna på att Justin Fields kommer tillbaka till lite av det som fick folk att tro att faktiskt han skulle kunna vara en MVP-kandidat i år. Så vi får se.
De har ju druckit fler armbågar än vad jag har gjort under den här sändningen, kan jag säga, de som tror en sån grej. Men jag är helt med dig. Jag tror också, jag tycker också det är jättekonstigt att Bears är underdog i den här matchen.
Ja, men jag menar,
och så pass stor också.
Ja, men 2070, för i helvete. Alltså det är en sak att förlora mot fjolårets vinnare, alltså Super Bowl-vinnare. Jag säger ingenting mot Miami Dolphins här, men fan, 70 poäng in i röven liksom. Då ska man fan vara underdog. Men att Chicago Bears är det, då tar jag dem alla dagar i veckan. Absolut. Ja,
I am helt with you på lite svängelska där. Jag har ju ett lag som jag gillar att spela som skräll. Och senast jag gjorde det så satt den ju. Så why change a winning scenario? Så jag gör det igen och säger att Tennessee Titans kommer besegra Cincinnati Bengals. Och varför tror jag då detta? Jo, så här är det. Tennessee Titans mötte förra matchen ligans just nu hetaste försvar, Cleveland Browns. De hade inte en spottstyvel. Nu kommer de under hela veckan nöta. Tannehill inte ska stå och drälla med bollen. Det kommer bli tidiga spel, det kommer bli kortare spel, det kommer bli mer springspel på Derrick Henry. Det kommer bli ett Tennessee Titans som spelar som Tennessee Titans ska göra. De ska inte vara spektakulära, de ska tugga. De är bra på hemmaplan. Cincinnati Bengals vann senaste veckan. Men det känns som att de liksom har kommit in ändå ganska fel i den här säsongen. De har inte liksom... de ser inte ut som den Super Bowl-aspiranten de har gjort senaste åren. Utan det känns som att de är lite för... De saknar lite bredd. Jag tycker att de är ganska... Ja, men ganska ensidiga, ganska trubbiga och känns lite så här överhypade. Tennessee däremot tycker jag alltid är ett sådant lag som är de är med och hugger om en slutspelsplats. Varannat år tar de sig in och kan liksom matcha vilka som helst och varannat år så är de precis på andra sidan. Men de är alltid med i divisionstoppen, de har alltid hugg på slutspel, de är alltid bra på hemmaplan. Och nu efter en sån här näsbränna så tror jag att coachingstaben kommer liksom ta dem i öronen och gå tillbaka till grunderna och göra det som gör att de vinner fotbollsmatcher. Det ger bollen till Derrick Henry. Och sen ska han bara kuta, fläska på. Det kan han göra mot ett ganska halvdåligt Bengals försvar. Så att Tennessee på hemmaplan, underdog, I take it 8 days a week.
Jag tycker Tennessee måste komma tillbaka till lite screenpassar. Jag tycker det var saker som funkar. Alltså typ ställa upp med 2 stycken running backs. Hela försvaret tror att det är Derrick Henry som kör, men de kör en screenpass till nummer 2 running backen, eller alternativt köra liksom någon typ av spel med någon av wide receivers. Jag tycker de saknar lite det som ändå var flashigt i Tennessee. Och det sätter ju mer press på såklart både Derrick Henry och Ryan Tannehill, så jag tror jag måste tillbaka till det. Sen så ska det ju sägas att Cincinnati Bengals de senaste åren har ju inlett piss de första matcherna. Och just från vecka 3 och framåt har varit golden. Så jag är fan osäker på om jag vågar satsa emot Cincinnati Bengals och Joe Burrow efter vecka 3 faktiskt.
Ja, då är du feg om du inte ryggar.
Ja,
men vad har du för
det.
Lätta stålar och Dr. Olsson?
Ja, men lätta stålar. Jag måste våga tro ändå att det här laget är bättre än vad de har visat. Och jag tror också att Cam Akers äntligen kommer komma till spel nu efter traden. Såklart, det var väldigt tajt inpå. Jag behövde resa från Los Angeles upp till Minnesota för att då inleda den förra veckans match, det vill säga. Men nu hoppas jag att han kommer komma till spel den här veckan istället. Och jag pratar ju då om Minnesota Vikings mot Carolina Panthers. Carolina spelar hemma, men Carolina har inte sett speciellt bra ut. Alltså jag menar, de har haft lite flyt liksom ett spel här och var, men jag tycker att det är ett Carolina Panthers lag som man någonstans ändå förväntat sig se ut som de gör. Nog förvisso att de ändå spottade upp 27 poäng mot Seattle Seahawks, men det kändes som Seattle Seahawks aldrig liksom var hotade i den matchen, utan det var deras match att både vinna och förlora. Kikar man då på Minnesota Vikings istället, så har ju de haft all världens chans att vinna sina matcher, avgöra dem på bästa möjliga sätt, men schabbla bara till det. Jag menar, Justin Jefferson, han kommer förmodligen bli ligans bästa offensiva spelare om han fortsätter på den nivån han har gjort de första matcherna. Men de måste ju också vinna matcher. De kan ju inte liksom avsluta säsongen 3-14 liksom. Det funkar inte. Utan det här laget måste komma till bättre spel. Och jag tror att de gör det nu. Jag tror att det är en passande uppgift just mot Carolina. De möter också Adam Thielen, vilket blir ett roligt möte. Få se honom mot sitt forna Vikings.
Ja.
Men jag tror Vikings är det bättre laget i det här mötet och ska vinna, ta sin första seger för året. Så enkelt är det.
Jag är absolut enig att Vikings är det bättre laget, men jag tror ju lite så här att säsongen dog när de gick 0-3. Det finns ju någon statistik att inget, eller ja, så här, det kanske är två lag sedan 1970 som har börjat 0-3 som har tagit sig till slutspel. Mm. Och jag tror att deras självbild när de gick in i den här säsongen var att de absolut till och med kunde vinna divisionen, nu när Green Bay har blivit svagare, i alla fall på pappret. Detroit känner de nog sig bättre än, även om Detroit har gjort det jättebra. Så att jag tror ju, och Chicago är ett jävla skräplag, så jag tror ju ändå att Vikings hade förhoppningen att vinna divisionen innan den här säsongen. Och det är ju kört redan nu efter 3 spelade veckor. Och jag tyckte man såg också på liksom kroppsspråken när det inte funkar, när de, som du säger nu, de hade ju på slutet chansen att avgöra på hemmaplan mot Chargers. Låg under med 24-28. Och det sista som händer är att Kurkusin kastar en interception. De har inte fått sitt springspel att funka under hela säsongen. Och det enda offensiva hotet de har, det är Justin Jefferson. För de andra kan inte fånga bollarna. Och jag tror att Justin Jefferson kommer bli ganska frustrerad att resultaten har gått som de har gått. Och jag har svårt liksom att se... jag vet inte hur han funkar i motgång. Jag har svårt att se att han ska liksom fortsätta på den inslagna vägen och vara så överlägsen. Utan ser istället han falla tillbaka lite och hela Minnesota bli årets dunderflopp. Så att här gör jag som du gjorde sist mot mig. Här säger jag emot Olsson.
Ja, nej, men jag gillar det. Vi ska inte vara eniga i allt, Griffin. Jag gillar dock en Justin Jefferson som känner sig pressad och också frustrerad. Jag tror att det är en Justin Jefferson som kommer vara ännu farligare. Kirk Cousins däremot, honom som frustrerad och så känns mer liksom som en farsa bara som knyter näven liksom i fickan och inte gör speciellt mycket av det. Så där blir det spännande att se hur han tacklar den här situationen. Men ja, vi ska inte vara eniga om allt, som sagt.
Ska du ha de lättaste stålarna?
Gärna. Går du på odds eller går du bara på känsla här?
Nej, jag går på mannen som pular i trädgården.
Gardner Minshew, att han alltså ska vinna ytterligare en match. Jag gillar det.
Ja, för du ändrar ju aldrig ett vinnande lag. Och nu är det så, du nämnde att Los Angeles Rams hade blivit av med Cam Akers, running backen. Jag tycker att i övrigt så är ju, alltså Rams är ju ett skitlag nu när de inte har sin absolut bästa wide receiver. Nu tror jag inte att han kommer till spel här heller. Nu har jag tappat namnet på honom, det är därför jag säger det lite svävande.
Ja, men du har ju Tutu Atwell, och sen har du ju också han Nakua, tror jag han heter. Jävla fin spelare.
Men
du pratar ju såklart om Cooper Kupp.
Cooper Kupp, förlåt mig att jag glömde bort dig, farbror. men så här är det. Indianapolis Colts, de har ju inte bara varit bra under Minshew, utan de har ju kommit in rätt i säsongen. Det är inte så att de har vunnit tre av tre matcher, men de har ändå varit med i alla matcher. De har fått liksom... Man trodde ju lite när det var så här Jonathan Taylor-gate där i början, att han inte vill träna och han vill inte vara kvar. Nu tror jag till och med att han känner så här, fan, kommer jag in i det här laget, då kan det bli riktigt jävla bra. För att Colts tycker jag har funkat över förväntan. Och jag tror just det där att när man liksom kommer in rätt i säsongen och känner att fan, det är ganska kul det här. Och ja, men vi är med, vi är bra. Och nu möter de ett lag som har liksom, Rams vann ju sin första match, sen har de två raka nederlag. Jag tror inte de har liksom samma go i omklädningsrummet, och jag tror att ja, jag tycker det är jättekonstigt att du ändå får 1,81 gånger pengarna på att spela Colts med världens bästa quarterback Gardner Minshew. Så att jag saftar ju in här. Det här är easy pickings. Det är bara lassa. Och vill du vara lite fegare?
Jag gillar att du tror på honom. Jag gillar att du tror på honom ändå.
Och vill du vara lite fegare så finns ju alltid det här 3,5 handikappet. Så att även om Rams vinner med ett field goal så vinner du deg. Sen kan man ju också vara ännu fegare och spela Eagles hemma mot världens sämsta lag Washington Commanders till 1,26. Men du väljer själv. Varsågod everybody who's listening.
Det finns ju några väldigt låga odds där. Den lägsta av dem alla är ju San Francisco 49ers mot Arizona Cardinals. 1,12 får du på den. Crazy. Men förståeligt också. Men det är plus 14 på Arizona Cardinals. Den är man lite sugen på ändå, skulle jag säga.
Ja, men du vet, Brooke Purdy och Krille McCaffrey.
Ja, nej, det är...
alltså hela deras offensiv med alltså varenda offensiv spelare där som ska göra det, gör det match efter match. Så att jag förstår ju att linan ligger på minus 14. Men ett lag jag också skulle vilja slå ett slag för, som jag tror, även om Mike Williams nu skadades, det är ju LA Chargers hemma mot Vegas, som man vill spela minus handicap. Där tror jag att Chargers efter vinsten nu mot Denver Broncos, nu tror jag de kommer...
Minnesota Vikings.
Nu lever ju... Ja, förlåt. Mm. Chargers slog Vikings, om jag sa något annat tar jag tillbaka det. Men just att de vann den där matchen, för att båda stod ju på 0-2. Och så här, förlorar du 0-3, säsongen död. Nu, 1-2, säsongen lever. Och vinner de den här matchen som de ska göra, då är de på 2-2. Ja, som gamla fotbollstränare säger, tänk 0-0, även om man lägger under med 14-0 i halvtid. Det blir ju den situationen att de kan ju liksom efter vecka 4 och en jävligt dålig start gå in i vecka 5, vecka 6, vecka 7, vecka 8 med liksom dunder självförtroende. Det här är en passande uppgift. Jag tror även om Mike Williams som sagt gick sönder, så var det liksom en Keenan Allen i hög form. Vad hade han, så här 13 receptions. Det var helt galet. Och Raiders har ju inte imponerat varken framåt eller bakåt. Så att Chargers kan du nog lassa lite minushandikapp på om du gillar sånt, du som lyssnar.
Mm-hmm. Ja, jag är helt enig. Jag hoppas ju verkligen att Raiders förlorar den här matchen också, för då kommer de komma med ännu sämre självförtroende i matchen som jag ska kika på i Las Vegas, nämligen Green Bay Packers mot Las Vegas Raiders. Och det talar gott för Green Bay i så fall.
Ja, jag tror de vinner den även om Vegas kommer dit med gott självförtroende. För det känns, ja, men det känns verkligen som att Green Bay, fan, de har någonting. Jag måste... Jag säger det.
Tack, sheriffen.
I got some love for love.
Ja, jag gillar det. Sen när det börjar gå dåligt eller när de möter Philadelphia Eagles, så blir det love hurts helt plötsligt.
Den är bra,
absolut. Det är nog många som har laddat upp för ett sånt möte med den låten och de små skämten, tror jag. Men återstår.
Garanterat.
Kommer snart. Men nej, fan, man ser fram emot vecka 4. Det är så jävla gött att bara följa amerikansk fotboll. Och jag slår än en gång ett slag för The Zone, som det heter. Jag tycker det är en jävla bra streamingtjänst alltså, för NFL-sporten.
Jag slår ett slag för att Red Zone går att titta på fortfarande. Men om det är någon från TV4 som lyssnar nu, alltså ni måste ju snyta er när det gäller ljudet, för att det är så här, när man tittar på Red Zone, då måste man dra upp svinhögt. Och sen satt jag och tittade på Södertälje
specifik match
mot,
eller?
Södertälje i Hockeyallsvenskan borta mot vad fan heter de, Östersund, och jag höll på att få tinnitus för att de inte har ställt en limit här på den där kommentatorn, så att när han pratar så här så är det liksom ja, normal volym, och så fort det är målchans då ökar det liksom med 600%, så att det tjöt fan i mina öron efter första perren.
Åh jävlar.
Så ja, fixa en ljudtekniker till era hockeyallsvenska sändningar, tack, och dra upp ljudet på NFL. Annars är det väl okej att ni i alla fall visar grejerna, men Viaplay är bättre. Gnistan Olsson,
ja.
Har du en trippel till Moncherie?
Ja, det har jag faktiskt. Jag kommer köra på Jacksonville Jaguars, att de tar hem det mot Atlanta Falcons. Jag menar, hemmaplan i London. Jaguars, de måste bounce tillbaka från matchen mot Houston Texans. Det är ett bättre lag. Atlanta Falcons tycker jag inte hade speciellt mycket att visa i föregående match. Jag tycker försvaret, även vad som inte visar i matchen nu för Jacksonville Jaguars, men jag tycker det är ett bra försvar som borde kunna stoppa Bijan Robinson, Tyler Allgeier med flera. Så jag tror på Jacksonville Jaguars. Sen säger jag Chicago Bears plus 3,5. 1,89 får du på den. Den är typ 100%. Sen går jag lite emot det här, sheriffen. För jag tycker det här Los Angeles Rams-laget ändå har någonting. Så jag kommer slänga in dem på min kupong också, så booster oddset lite med en 2 oddsare på kupongen.
Ja, jag kör en så här över-under som har blivit min nya styrka har jag listat ut. För att det sitter varenda gång.
Det är
gång.
Min svagaste kan jag säga.
Då ska du få gissa vad jag tippar om jag säger matcherna. Cleveland Browns mot Baltimore Ravens, över eller under?
Klassisk undermatch.
Svar ja. Chicago Bears Denver Broncos, över eller under?
Sjukt nog att jag tror att det här kommer vara en övermatch.
Nej, vet du varför? Nu kommer Denver nöta försvarsspel. De vill inte bli avklädda igen. Man släppte in 70 mot Dolphins. Det kommer
bästa försvaret
måste visa.
Bästa försvaret i anfall. Bästa försvaret i anfall, sheriffen.
Ja, så är det. Men de måste ju alltså visa lite yrkesstolthet och kanske försöka att så här släppa till max 14 eller något mot Bears. Och ja, men Chicagos offensiv har ju varit allt annat än bra. Båda de här lagen är... jag vet inte, katten. Jag säger att det blir under även i den. Chicago Bears, Denver. Sen vet jag inte vad linan ligger på, men jag skulle gissa runt 45 kanske. Under detta. Och sen är det en match som vi pratade väldigt mycket om tidigare. Det är Buffalo Bills, Miami Dolphins. Två väldigt, väldigt bra offensiver. Dolphins har väl inte jätte... Ja, vi har ett okej försvar. Men Bills har ett bra försvar. Men Dolphins offensiv alldeles för bra. Alldeles för många vapen. Och alldeles för lekfulla för att de inte ska kunna göra poäng här. Det som är emot är väl om det skulle bli en snöstorm. Men vad fan, det är fortfarande september. Det borde vara lugnt.
Ja, det borde det vara.
Bills Dolphins, över. Där har du min trojka.
Över 53,5 på den. Ja, men det borde sitta. Det tror jag. Absolut. Jag gillar det. Jag visste inte att linan var så hög på Chicago Bears Denver Broncos. Eller jag tror den skulle ligga på typ runt 36. Det var därför jag sa över. Men den ligger på,
vad ligger den på?
46.
Ja, det blir under.
Ja, det där blir under. 100%. 100%.
Och Cleveland Browns... eller vad säger jag? Cleveland Browns...
Cleveland Browns, Baltimore Ravens. Den ligger på 41. Så det är mer poäng i Chicago Bears och Denver Broncos än i Baltimore Browns. Det är sjukt. Ja. Det är sjukt. Jag fattar inte.
Ja, jag fattar. För det kommer ju bli så här 12-3 typ till Browns.
Kan bli, mycket väl.
Ett field goal, en touchdown och en safety. Och Tucker sparkar in en för Browns. Där var du, behöver du inte titta på den matchen på söndag.
Nej, tack.
Summering.
Strålande. Nej, bra jobbat, sheriffen. Det här ska bli en spännande vecka att följa.
Dido. Och alla som lyssnar, fortsätt att skriva frågor i Facebookgruppen, även om det inte rör popsnören som dejtar NFL-spelare. En sista fråga till dig, Olsson. Kan du en enda Taylor Swift-låt?
Ja då. Look What You Made Me Do. Vi har ju fina Bad Blood där som man har lyssnat lite på. Sen finns det ju... Ja, men det finns några bra. Jag är ingen Swiftie, men jag tycker om metal-coversarna som finns där ute på Taylor Swift-låtar. Hon är en jävel på att skriva musik. Får jag ändå ge henne.
Är det hon som har gjort den här I know you were trouble when
yes,
you
yes, det är hon. Bra cover. Ja, men det är en bra cover. Ja. Alltså, jag menar, de funkar jävligt bra i rockformat. Så om inte hon ska uppträda någon gång så kan de slänga in ett coverband som ska köra hennes låta bara. Det kommer bli minst lika bra.
Ja, lyssna på den covern. Nu kommer jag inte på vilka som gör just den. Men det är väl något så här... kan vara de från Detroit. We Came As Romans kan det vara.
Kan det vara. Our Last Night har gjort säkert 4 stycken också covers på Taylor Swift-låtar. Så,
ja, det är bara pumpa på.
Vi börjar och avslutar med Taylor Swift helt enkelt i den här podden.
Ja, med de orden. I know you were trouble when you walk in. Så säger vi tack och bock för denna vecka och på återhörande nästa. Bra jobbat Olsson, bra lyssnat alla lyssnare och auf Wiener Schnitzel.
Vi hörs nästa vecka.
Right on.